I framtiden sänder idag från AI Strategy Summit i regi av Dagens Industri, ett Christian von Essen. Nu står jag med Peter Kurzweli från AI Sweden. Välkommen hit.
Tack så mycket, Christian. Och kul att få spendera lite kvalitetstid med dig.
Ja, vi har ju knappt träffats men haft mycket kontakt genom åren. Och du är i Kanada, det är ju en av anledningarna kan man säga. Vad är det du gör där?
Så jag jobbar för AI Swedens räkning mot det kanadensiska AI-ekosystemet där jag tittar på vad Kanada gör för att hjälpa Sverige göra rätt saker när det handlar om AI. Så det kan handla om strategi, det kan handla om forskning och kontakter till de som till viss stor del driver AI-utvecklingen. Så det är min roll däröver.
Varför är Kanada extra intressant i just det här avseendet?
Ja, men det är en väldigt relevant fråga och en bra fråga. För vad många inte vet är att Kanada var den första nationen i världen som hade en nationell AI-strategi. Och när det handlar om den deep learning-revolution vi står i just nu och den era av AI som vi är i just nu är att den kommer från Kanada. Den är uppfunnen i Kanada. Så att det vi kallar grandfathers of AI, de kommer från Kanada och det är bland annat då det forskningsinstitutet och de forskningsinstituten som jag jobbar med i Kanada. Både då Vektorinstitut i Toronto och sen som Mila i Montreal där jag är på daglig basis.
Man har inte så mycket om stora AI-bolag från, eller techbolag från Kanada, men forskningen är vass helt enkelt.
Forskningen är väldigt vass och det har varit det, historiskt sett så har det varit det som man har satsat på. Sen har den talangen gått till amerikanska techbolag framförallt. Man har gått till amerikanska techbolag, till hedgefonder i New York eller på Wall Street eller till farmaindustrin. Men det man investerar i nu från Kanadas sida är mer ett adoptionsprogram så att man vill också driva på den kanadensiska tillämpningen av AI. Men med det sagt så ska man också säga att det finns en stor AI-industri i Kanada. Det är bara det att den är ofta amerikanskt ägd. Så att om man tittar på Montreal versus Stockholm eller Göteborg så är det att i Montreal på grund av den talangpool som finns så finns Google Brain, DeepMind, Microsoft har sitt AI-team där, Meta har ett AI-team där, Tesla har personer anställda. Så att man har varit duktig på att attrahera de internationella R&D-enheterna. Sen finns det en hel del startups, Cohere, som de som jobbar inom språkmodeller känner garanterat till, som är lite mer enterprise LLMs. Vi har drug discovery-bolag som tar till, som ett exempel då, Valence Lab som är baserat på Mila som jobbar med då AI för novel drug discovery. Så det finns ett antal, men det är fortfarande en ung industri i Kanada även där.
Mm. Och nu är vi på AI Strategy Summit här i Stockholm och du jobbar med AI Sweden och gör massa bra saker och du har satsats mycket. Men du anar ändå en stor frustration i dig att det går för långsamt, att vi ligger för långt efter här i Sverige och Europa.
Ja, det går alldeles för långsamt. Och jag är hemma ungefär var tredje månad och hoppas alltid på att det ska vara en snabbare förändring. Men jag tror att vi i Sverige behöver titta oss själva i spegeln och titta på vad det är vi står just nu. Och jämför vi både vad vi har för utgångsläge och hastighet nu så är det som att vi hamnar längre och längre efter. Vi ser det på investeringarna, vi ser det på tillgången på talang och vad bolagen gör. Och jag tror att även om vi är fortfarande i tidiga AI-racet så fortsätter den här takten så kommer vi se en påverkan på svensk konkurrenskraft och som svensk och en vilja att någon gång flytta hem till Sverige också så gör det mig oroad.
Och vad är det som behövs då? Är det mer forskning eller är det en ökad förståelse i ledningsgruppen eller är det politisk handlingskraft?
Jag tycker att det där är en väldigt bra fråga och där kan vi lära oss av Kanada. Och det är en av de sakerna som jag tar med mig, eller de findings som jag tar med mig hem i, att Kanada har sedan då de senaste 15 åren ungefär investerat tyngre och tyngre i forskningen. Men nu går man över på att titta mycket mer på adoption. Och Sverige har ett relativt bra forskningsprogram i tack vare Wallenbergsvärlden och VASP då, som investerar i doktorander i Sverige. Så det är kanske inte mer pengar till forskningen. Det är klart att forskningen behöver pengar. Men det är framförallt på mognadsgraden i våra organisationer. Vi hörde Patrik från Validio prata här om att investera i sin datakvalitet. Så jag tror att det som vi behöver göra i Sverige är att höja kunskapsnivån på beslutsfattarnivå. Det handlar om politiker, det handlar om offentlig sektor, men framförallt handlar det om näringslivet. Det handlar om att få in de här diskussionerna på allvar i styrelserummen på vd-nivå för att vi måste se mycket större och bredare investeringar där det faktiskt händer saker och det måste gå fortare.
Det känns som att Sverige har varit rätt bra på att jobba med rädsla och riskerna med AI. Har vi liksom fokuserat lite för långt i den vågskålen?
Ja, det har vi. Det är intressant att så här, det finns ett saying där att, så här, att Nordamerika innoverar och Europa reglerar. Och det har varit ganska tydligt i att det är där diskussionen har hamnat. Och det regulatoriska ramverken är viktigt. Det ska vi säga också, att det här är en transformerande teknologi. Vi behöver ha kontroll på det. Men det är väldigt lite av den innovativa utvecklingen som sker i Europa. Det är förhållandevis förvånande lite, ska jag säga, med tanke på vår tradition inom digitalisering. Så en av de delarna som jag tror att Sverige måste göra är att vakna. Vi hörde från det här tidigare inom en av panelerna, den här skepticismen mot generativ AI, få som använder, och vi väljer att vara, vilket är förvånande för Sverige, teknikfientliga när vi borde liksom anamma en ny teknologi och börja använda den. Så att ja, vi har varit alldeles för skeptiska, vi har varit alldeles för rädda för det här. Trots att ingen av den här utvecklingen ligger i Sverige, så tror vi att vi tar till oss det med rädsla. Och jag tror att till stor del så är det Tegmarks sommarprat, för Tegmark var den enda AI-svensken som fanns ganska länge. Och han har satt lite den agendan, och vi behöver börja luckra upp den. De existentiella riskerna, det är inte för oss att behandla, de ligger långt fram i framtiden. Vi är inte på den nivån där vi ska diskutera de här, utan vi är på nivån och tittar på vad betyder det här för svenska samhället, hur anammar vi teknologin så att vi kan skapa värde i våra organisationer, både i offentlig och privat sektor.
Vad ser du störst AI-potential framöver då? Du har nämnt life science och läkemedelsutveckling, materialforskning, processeffektivisering och sådana saker. Är det den kategorin vi kommer se flest effektiviseringsökningar, tror du?
Jag tror att det största värdet för Sverige ligger inom två delar. Dels handlar det om offentlig sektor och förvaltningen. Att kunna frigöra tid för medarbetare i offentlig sektor, för att vi vet att vi annars inte kommer kunna möta den vågen eller det behovet, framtida behovet som gör det. Så det handlar om tjänster inom hemtjänsten, tjänster att göra den offentliga förvaltningen snabbare. Men sen så tror jag också att det handlar om den tillverkande industrin. Där har Sverige en unik roll i världen. Vi kan vara jättestolta över de industribolag som vi har. De är väldigt, väldigt duktiga. Men nu står de inför ett stort, stort skifte, ett mycket mer datadrivet skifte där de ska kunna öka produktiviteten och göra mer. Och där tror jag att vi pratar ofta och slänger oss om liksom fjärde industriella revolutionen, men det handlar om, ett exempel är ju inte bara den här generativa AI, utan det är om att titta på hur frigör vi kapital inom lagerhållningen genom att planera bättre. Så vi kan använda AI för att planera, vi kan göra mycket bättre sales forecast och ställa om våra verksamheter snabbare när vi lever i en geopolitisk osäker värld. Så att kontrollera sina supply chains med hjälp av AI är ett jättebra tillämpningsfall, och det är där jag tror att det kommer ha en stor påverkan på de organisationer som är viktiga för Sverige.
Jag jobbar även med ett mediehus som heter Impact Loop, och vi är nyfikna på förstås hur AI kan påverka impact, hållbarhet, klimat, miljö och så vidare. Vad ser du för spännande utveckling där?
Ja, men jätteintressant område. Och i Kanada så jobbar jag nära en forskare eller professor som heter David Rolnick, som varit med och startat Climate Change AI. Och vad som är så intressant med hela hållbarhetsområdet och AI är att det finns två väldigt olika sidor. Dels har vi då AI for climate change, alltså vad kan vi göra med bättre beräkningsmodeller, med bättre simuleringar över över klimatet vi lever i, hur kan vi förutse naturkatastrofer bättre till exempel, hur kan vi använda AI för att komma på nya innovativa lösningar för hur vi ska ta hand om koldioxid till exempel. Men sen har du också en helt andra sidan av det vill säga AI mot climate change, energibehovet av de storskaliga språkmodellerna, all kraft det tar att träna dem, påverkan negativt på miljön, så där vi har stora saker att göra också. Men jag tror att någonstans i brytpunkten mellan de här två så görs det mycket forskning nu, för att det finns många forskare ute som vill ta ett samhällsansvar.
Kommer vi kunna se mer hållbar AI, alltså ur ett koldioxidutsläppsperspektiv då? För datacentren drar ju enorma energibehov.
Men jag tror att det här, vad som är så intressant med det här området är just att det sker det drivs av två olika agendor. Dels är det såklart att det drivs från en hållbarhetsagenda, men det drivs också från en dataagenda. För en av anledningarna till att det här är så energi energicentrerat eller att vi konsumerar så mycket energi är ju för att vi behandlar så stora datamängder. Men nu sker en helt annan push om vi tar generativ AI med, mot mer effektiva modeller. Så de ska behandla mindre data, mer kvalitativ data. Och det kommer också ha en lägre påverkan på miljön, för vi behöver inte lika mycket beräkningskraft. Så modellerna blir mindre. Och det drivs ju både då den här hållbarhetsagendan men också teknikagendan. Och det tror jag är en jätteintressant utveckling, och det kommer också spela över på andra användningsfall eller andra områden inom AI-forskningen och AI-tillämpningen.
Mm, bra. Och du driver också AI Sweden podcast, heter den va?
Ja.
Från ditt lilla kontor i Kanada. Berätta lite om podden. Hur långt har ni kommit?
Ja, men vi är 50 avsnitt in nu. Det är glädjen, för vi har sett det under hela tiden att intresset för den har vuxit i med den liksom AI-hype-kurvan som vi är inne i. Så att det är en av de 10 största poddarna på affärssidan i Sverige just nu, och det säger någonting om intresset i Sverige. Och det vi försöker göra där är att påverka ledare och bli mer intresserade. Göra sådana saker som vi pratar om här idag, en AI-strategi, och visa upp tillämpningsfall så att man kan inspireras av vad andra gör, så att sänka tröskeln för att rörelse.
Och du ska upp senare och prata om ett par timmar. Vad ska du ta upp då?
Ja, men jag ska prata om att jag är frustrerad och att vi måste öka tempot. Men jag ska också prata om den svenska inställningen, för att jag ser den här skepticismen i lite för många olika... Den ter sig på lite för många olika sätt. Så det jag ska prata om är hur vi tacklar den. Vad är det Sverige eller svenska ledare inte förstår? Och vad kan vi från fältet göra bättre för att nå fram, just för att komma framåt snabbare med sina AI-tillämpningar? Så prata lite mer konkreta use cases och mycket mera ekonomi i det.
Mm, just det. Jag brukar fråga, vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
Oj, vilken bra och stor fråga. Jag tror att tänka på sina medmänniskor. Det finns alltid reflektioner, och man hamnar i olika diskussioner med olika typer av personer. Senast min Uber-chaufför här när jag var på flygplatsen i Montreal, där vi pratade om just att världen har blivit väldigt individualistisk, och det handlar om att jag tror att det vi kan göra, det absolut lättaste saken vi kan göra för att förstå andra bättre, är att bara öppna upp och ställa fler frågor. Inte komma med lika många svar själva, men ställa mer frågor för att skapa en större empati.
Okej, nyfikenhet helt enkelt. Har du bra lästips eller poddtips? Förutom din egen podd.
Ja, absolut. Jag tycker att är man inte nyfiken på AI och vill följa det som händer bredare, så tycker jag att Ethan Mollock är en professor från Wharton som tittar mycket på tillämpning av AI och på själva liksom affären bakom AI. Och jag tror att vi behöver är ett läge i Sverige där vi behöver inspireras av sånt som inte händer i Sverige utan som händer framförallt i Nordamerika. Och då är han ett starkt tips. Följ honom på LinkedIn.
Just det, hans nya bok heter Co-intelligence.
Yes.
Som är väl grundkurs kan man säga i AI och generativ AI.
Som vi kanske ska recensera. Vi kanske ska ta med oss den, du och jag, och så jamma kring den.
Fast jag har ju gett ut Kentaurens fördel med Mattias Sundin på Hej Framtiden förlag. Den är väldigt lik kan jag säga.
Men det är bra, då kan vi prata om den. Då tar vi med er till Sweden-podden och pratar om den istället.
Ja, man kan läsa på svenska ändå. Istället med det. Vem tycker du ska intervjua? Du hade ett bra namn där i Kanada.
Jag tycker Daniel Lankilde från Cognic. Svenskt bolag på annoteringssidan eller datasidan som jobbar med embodied AI. Jätteduktig, väldigt intressant bolag, har bra koll på, och Daniel är frispråkig men har också en stor frustration kring detta. Så jag tror att han kan sätta ord på saker och ting.
Just det, men sen hade du han från Climate Change AI.
Ja, och exakt, för Impact Storsräpning, David Rolnick, som är då den här professorn från bakgrund från MIT, koppling till Tegmark, men nu på Mila, som står i det här gränsfallet i att vad kan AI göra för klimatet, men vad gör AI mot klimatet också. Så han är extra intressant.
Cool, tack snälla Peter Kruzvelli för att du kom till Heja Framtiden.
Tack så mycket.
Och AI.se är AI Swedens hemvist på nätet, och podden heter AI Sweden Podcast. Jag hittar i poddspelarna. Hejaframtiden.se för all information om podden, mina tidigare gäster, bokprojekt, nyhetsbrev och så vidare. Impactloop.se för allt du behöver veta om svenska impactbolag och kapitalrundor och investeringar inom det fältet. Jag heter Christian von Essen, tack för att du lyssnar på Heja Framtiden.